Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz på nätet tyresoradion.se samt app och podd. Programmet som följer är en avskedsföreställning för vår kyrkoherde Mikael Öjermo som jag har med mig här då i studion. Med avskedsföreställning menar jag då att den sista februari så blir det den sista dagen med tjänstgöring här i Tyresö. Och sen bär vingarna iväg till norrort.
Då ska jag till Täby, Leif. Långt norrut.
Oj, 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 oj. Ut i Ödebygden.
I Ödebygden.
Så Mikael, välkommen till studion.
Tack så mycket.
Vi har haft några möten här.
Det har vi haft.
Inte bönemöten.
Men... Nej, men pratmöten.
Pratmöten har vi haft. Har vi haft. Nu ska ju du sluta här i Tyresö, men du ska fortsätta din gärning då i Täby. Då tänkte jag att vi skulle göra någon slags minneshögtid då, eller vad vi ska kalla det för. Och lite historik då. Om man får prata, din bakgrund, vad började dina dagar och så?
Jag är ju född faktiskt i Östergötland, men flyttades av mina föräldrar väldigt tidigt till Tumba där jag växte upp, i ett höghus först och sen i ett kedjehus. Mina föräldrar flyttade till Tumba för att få jobb och lite äventyr tror jag att det var. Att se någonting annat. Och där växte jag upp och gick i skolan och där kom jag med i kyrkan via konfirmandarbetet.
Var du stjärngosse i skolan i bemärkelsen stjärna, inte då på Lucia?
Nej, det var jag nog inte. Gymnasiet var väldigt roligt. Men då, på den tiden
Frågade jag om man var stjärna, inte om man hade roligt.
Nej, just det.
Det funkade bra i gymnasiet.
Ja, för att då gick jag humanistisk linje och fick hålla på med sånt jag kunde. Slapp matte och såna här saker som jag inte är speciellt begåvad på. Ja, så det var roligt. Men skolan på den tiden var ju en fantastisk upplevelse.
Du är ju nu kyrkoherde någon vecka till här då i Tyresö. Och till det ämbetet hör ju, gissar jag, en viss tro, evangelisk tro. Mm. Får jag fråga då, även om det är personligt, hur kom du till tro?
Konfirmandläget. 74 på Gotland med ett stort gäng ungdomar och en väldigt trevlig ungdomsledare och ett par unga präster. Där börjar den här resan för mig.
Får jag då fråga så här, alltså, det låter precis att det finns ett väldigt tydligt tillfälle. Mm. Hur var tankarna innan du åkte till konfirmationslägret då?
Ja, men då var jag 13 år och hade inte så mycket tankar på framtiden. Men där hamnade jag i en miljö som jag tyckte väldigt mycket om och med människor som var spännande och fascinerande och med ett sätt att umgås och vara med varandra som var jättefint. Sen hamnade jag i ett stort kyrkligt ungdomsarbete och det blev så att säga kompisar och det blev resor och det blev massor med upplevelser. Och det där höll jag på med från det att jag sen gick på gymnasiet i Tumba och sen som student i Uppsala.
Nu blir det jättelarvigt här, men ungefär man säger i vissa företeelser här i vårt nuvarande samhälle, att man kommer ut ur garderoben. Mm. Alltså var det att vara troende då när du gick i gymnasiet? Var det att komma ut och de tittade underligt på en eller var det helt okej?
Okay? Ja, lite underligt var det. Och därför hade vi en kristen skolgrupp på min gymnasieskola som höll kontakt med varandra och träffades och gjorde jätteroliga grejer. Men det var ju också ett kompisgäng. Det här är inte så märkvärdigt, utan man hamnar i ett kompisgäng, man hamnar i ett sammanhang som man tycker mycket om. Och sen så småningom så fördjupas ju ens tro och den växer. Och sen är ju med att jag ganska tidigt då blev inriktad på att jag ville läsa teologi. Och så ledde det så småningom till att jag blev präst. Så funderade jag ju mycket och läste mycket och så redan när jag gick på gymnasiet.
Men då får man säga att det var inte så från en dag till en annan eller en stund till en annan att nu tror jag inte och nu tror jag, utan det var någonting som växte fram. Det här verkar stämma.
Ja, det kan man säga. Men det är också så att vi är ständigt så begränsade i vårt svenska språk med det här ordet att tro, som för oss betyder att hålla någonting för sant. 2 + 2 = 4. Det kan man hålla för sant. Men att tro på Gud, det är ju någonting annat. Det är ju inte att hålla någonting för sant, utan det är ju att lita på eller leva i en relation till. Och det var ju det som öppnades upp för mig. Och det är ju en resa som fortsätter. Jag menar, det är inte så att man litar på Gud varje dag, men som regel funkar. Och jag håller liksom inte Gud för sant, va? Det är ganska meningslös sysselsättning, utan grejen är ju att vara i en relation till Gud.
Vi har ju, du och jag har ju pratat om det här tidigare, och jag kallar mig själv då agnostiker, den som inte vet. Mm. För att jag tror så här, halvvetenskapligt så har vi människor hittat svar på en del frågor. Men när jag gick i skolan så var ju atomen den minsta beståndsdelen som fanns. Och det var ju absolut sant att det var så. Då fick man rätt på kemi- och fysikskrivningar om man sa atomen. Mm. Och nu har vi ju hittat mindre beståndsdelar som med största sannolikhet består av ännu mindre beståndsdelar som kanske är till slut några helt obegripliga saker som inte vår hjärna kan ta till. Och jag tror väldigt få människor kan förstå vad finns utanför universum. Att det skulle vara något intet utanför universum, det går ju inte att begripa.
Nej, just det. Men nu hamnar vi i den här ständiga svenska diskussionen om tro och vetande. Alltså det är inte som så att vi kristna tror på någonting som vetenskapen ännu inte har upptäckt. Och om ett litet tag kommer vetenskapen att dra ner de sista slöjorna kring Guds väsen. Det funkar inte så, utan vår tro på Gud omfattar ju liksom hela livet, hela vetenskapen, varenda atom och dess mindre beståndsdelar. Vetenskapen kommer aldrig att kunna avslöja Gud på det sättet eller liksom tränga undan och göra tron onödig. Hela den vetenskapliga utvecklingen kommer ur kristendomen. Inte bara ur kristendomen, för att vi fick väldigt mycket från den muslimska världen som fördes in i Europa. Så här. Men det är kloster, det är kyrkor, det är vid universiteten grundade av kyrkan som den vetenskapliga utvecklingen startar. Sen blir det en absurd debatt i Sverige på 1950-talet om trovetande som kyrkan förlorade av lite olika skäl. Men för mig är det inte så att Guds tron är den sista lilla randen kring verkligheten som vetenskapen ännu inte har hittat, va? Isaac Newton var kristen hela sitt liv. Liksom.
Jo, men det var därför jag ville betona att jag kallar mig agnostiker, inte ateist. Mm. För jag menar, det finns obegripligt. Vi förstår inte allting i alla fall, även om vi gör framsteg. Man kan ju säga också att vi gör baksteg i den vetenskapliga utvecklingen. Vi uppfinner förbränningsmotorn och får klimatproblem. Vi uppfinner atombomben och får massa lidande. Så att alltså,
exakt. Det finns massor med exempel på hur så att säga, den vetenskapliga utvecklingen också har förslavat människan. Ja. Befriat människan från väldigt mycket men också förslavat. Det är alltid tvetydigt, va? Det är alltid tvetydigt.
Ja. Och den ekonomiska sanningen, det är ju nu att vår roll som människor, fotfolket, vi ska vara goda konsumenter. Mm. Är vi inte goda konsumenter, även om vi inte behöver grejerna för att få det ekonomiska hjulet att snurra, så måste vi konsumera. Vi har ju också målat in oss i ett hörn.
Absolut. Så är det.
Ja. Låt oss då lämna det filosofiska. Ja. Du är ju kyrkoherde. Mm. Vad är man då i den kyrkliga hierarkin?
Det här att vara präst i Svenska kyrkan, det är lite grann som att vara polis. Alltså man blir polisutbildad och får en polislegitimation. Och sen kan man bli allt möjligt. Väldigt olika saker, va? Det finns ju poliser som verkligen gör sådär som på amerikanska deckarserier, och sen finns det de som sitter vid skrivbord och vänder papper i ett helt polisliv. När man prästvigs av en biskop i en domkyrka så är man präst, och sen kan man gå in i massa olika uppgifter, och man är präst hela livet och står under biskopens och domkapitlets tillsyn. Så att jag får inte säga massa dumheter till radion eller göra andra dumheter, utan det finns regler för hur en präst ska uppträda som gäller mig hela livet så länge jag har förtroendet att vara präst. Sen kan man gå in i olika tjänster då. Den vanliga prästtjänsten i Svenska kyrkan, då är man komminister. Det betyder medtjänare. Komminister, medtjänare. Och sen finns det då kyrkoherde. Och kyrkoherden är den av prästerna i en församling som är chefen.
Så man är chef. Personalchef kan man
säga. Nej, inte personalchef, utan man är ansvarig för allt arbete.
Verksamhetschef.
Ja, verksamhetschef, teologisk ledare, den som tillsammans med kyrkorådet ska staka ut linjen för det arbete vi ska föra framöver och så där.
Hur länge har du varit här i kyrkoherde, eller har du gjort karriär också här? Du var någonting annat, eller kom du hit och blev kyrkoherde?
Nej, innan jag kom hit så var jag kyrkoherde i Kista församling i fem år, drygt fem år. Och nu har jag varit kyrkoherde här i Tyresö i sju år, drygt sju år.
Är man hoppjärka?
Då. Nej, det är jag inte. För att med kyrkliga mått mätt så har jag varit kvar ganska länge på mina jobb. Mm. Så att jag är inte hoppjärka.
Och då är det 2017, då kom du hit 2000, eller 2000 säger man, va? 2010. Ja. Gud, tiden går, ja. Man kan inte ens räkna längre. Ja. Vad tyckte du då? Vad var det i Tyresö som lockade? Vad var Svenska kyrkan i Tyresö 2010?
Ja, det fanns ju tre kyrkor. Jag brukar alltid skoja och säga att vi har tre moderna kyrkor. Därför att Tyresö kyrka trots allt invigd 1642. Den är inte medeltida. Vi tillhörde Österhaninge kyrka tidigare. Så tre moderna kyrkor. Tyresö kyrka är väldigt känd nere vid slottet, nere vid vattnet. Mycket vigslar, mycket konfirmander. Bollmoradalens och Trollbäckens kyrka dessutom. Jag uppfattade att det här var en ganska stor församling. Det fanns väldigt mycket medarbetare. Det var en större uppgift än vad jag hade haft tidigare vad gällde antalet medarbetare. Fler kyrkor, mera pengar, mera att ta ansvar för som yttersta chef för församlingen då. Så på det sättet så var det liksom ett snäpp till mot vad jag hade jobbat med innan.
Men då, när du beskriver att vara verksamhetschef, taffliga jämförelse då. Men jag menar, en fotbollstränare ska få fotbollslaget att fungera bra. Jag gissar att du ska få de här medarbetarna att fungera bra. Så att ni
kyrkorådet och medarbetarna som anställda, men även ideella medarbetare som kyrkvärdar och sådär. Ska liksom kyrkoherden se till att de funkar. Så en kyrkoherde har tre arenor, brukar man säga. Det är kyrkorådet och förtroendevalda, det är de anställda medarbetarna och det är de så kallade församlingsborna. De som bor och vistas i Tyresö.
Om du då med det är fritt nu, vi ska ju vara osvenska. Mm. Vad har du åstadkommit under de här 7 åren med, ja, om du får värdesätta dig själv?
Ja,
om du får värdesätta dig
absolut,
själv.
Absolut, det gör jag gärna. 2015 ökade vi gudstjänstdeltagande med 27% i Tyresö församling. Vi har hållit uppe siffrorna vad gäller konfirmander väldigt mycket. Vi har ungefär 30% konfirmander. Det är bra för att vara Stockholms stift. Vi har byggt om Bollmoradalens kyrka så att den idag funkar mycket, mycket bättre än vad den gjorde tidigare. Och där har vi också samverkan med bönare i handen. Så man kommer in i kyrkan så är det alltid folk där. Det är ett café, det luktar bullar, mat. Det är en väldigt, väldigt aktivitet hela tiden. Och sen har vi också öppnat upp relationerna väldigt mycket med lokalsamhället. Med kommunen, Radio Tyresö och på en massa andra sätt. Brandkåren och så här. Alltså vi har perforerat våra väggar och har idag ett utbyte med omvärlden på ett sätt som jag är jättestolt över. Det har varit väldigt kul att jobba med.
Om du får betygsätta dig själv då, är du en sån här, som vi säger på nysvenska, doer? Alltså du vill få saker och ting ur händerna. Nu har du fått igång en bra verksamhet här. Nu vill du dra till nästa ställe och lyfta det.
Precis, så är det. Jag är en doer. Jag tycker att det är jätteroligt att leda människor. Jag tycker att det är jättekul att vara innovativ. Att få folk med mig i massa nytänkande. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att liksom se hur människor växer som medarbetare. Det är själva livsluften i mitt uppdrag som kyrkoherde.
Nu får jag be om ursäkt, Mikael. Det slog mig helt plötsligt. Vi var ju inne på det här tro och hur sant och såna här saker. Men då slog mig den heliga skrift. Jag hoppas att du har ett bra svar eller vill svara i alla fall. Alltså, den har ju varit ett rättesnöre. Det har varit sanningen. Det står i den heliga skrift. Apropå tro och sanning och sådär, va? Hur sann är Bibeln? Kan man vara bokstavstrogen?
Absolut inte. I Svenska kyrkan kan man inte vara det. Vi har aldrig varit det. Det tillhör inte alls vår tradition. Det där kommer från en helt annan variant av kristendom. Just den här veckan så firar vi reformationsdagen och Martin Luther och det som hände på 1500-talet. Och hela det här året präglas ju av reformationsminnet. Det är ju 700 år sedan. 700 år, ja visst det.
500!
500 år!
Gud vad själv, äldre ja, som inte eller kan räkna.
Ja, jag gick humanistisk linje på gymnasiet. Så vi firar ju detta väldigt stort nu i år. Och i höstas var ju påven och det Lutherska världsförbundet och gjorde en stor manifestation i Lund. Så att det är så här för oss som står i den Lutherska traditionen att Guds ord, det är det som är sant och riktigt. Och det handlar framförallt om Jesus Kristus. Guds ord är inte lika med Bibeln. Hela Bibeln är inte sann. Vi gör en väldig skillnad mellan gamla och nya testamentet. Väldig skillnad mellan gamla och nya testamentet. Det finns massor med föreskrifter och lagar och grejer i gamla testamentet som överhuvudtaget inte gäller längre för oss kristna. Sen finns det ett nya testamente och det berättar berättelsen om Jesus Kristus. Och det är det som är grejen, va? Guds ord är levande materia. Det är inte det som står i bibelboken innanför de här pärmarna. Det kan vi forska på, det kan vi ifrågasätta. Vi kan se skillnader i olika utsagor och så. Inga problem, det är inte sanningen. Sanningen är Guds ord, det levande och verksamma Guds ord. Och det är berättelsen om Jesus, det är det som är själva poängen med våran tro.
Och jag hade ju en sån där, innan jag blev så ödmjuk som jag är idag.
Tänka sig, eller?
Ja. Nej, men det här då man skulle ge sig på folk som utgav sig för att vara troende, eller kristna, vilket ord vi nu vill använda. Och då finns ju någon passus i Bibeln, så här, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än en rik att komma till himlen. Mm. Någonting i den stilen.
Absolut, det är exakt citat.
Oj. Ja. I alla fall, då ja, det känns lite man skulle göra sig putslustig. Vad är det för trams att prata om en kamel genom ett nålsöga? Ja, men det är ju en omöjlighet. Mm. Och då fick jag lära mig, och det var skönt att, och det var då jag blev ödmjuk. Nej. Men just det här med språket också i Bibeln. Mm. Ordet nålsöga, det kommer ju från Grekland, alltså den grekiska nya testamenten. Mm. Och som står för, alltså förr i tiden när man hade sån här stadsmur, så fanns det två portar. Mm. Alltså det fanns flera portar, men två sorters. Den stora porten för varutransporter och den lilla porten för människor att gå igenom. Mm. Och den lilla porten, det är det ord som man använder. Det har blivit översatt till nålsöga. Mm. Och det är därför jag tjatar om det där med att vara bokstavstrogen.
Jo, precis, men alltså det Jesus är ute efter det här, det är en diskussion med en rik man som kommer, ja, till honom. Och poängen i det Jesus säger, det är att inte fästa dig vid detta som du äger och följa mig. Så att det här är väldigt drastiskt, det är väldigt extremt överdrivet. Jesus gör liksom sin poäng verkligen av detta. Att vill man följa mig, då får man faktiskt ta och lämna grejer som man binder sitt hjärta till på massa olika sätt. Och det är ju där det här med tron, va, som tillit och relation. Alltså man kan inte ha tillit till sina prylar, till sin materiella trygghet, utan som troende så har man sin lojalitet med och sin tillit till Gud och ingenting annat. Och det är den poängen Jesus driver när han använder den här liknelsen om nålsögat.
Och också är väl kristendomen ett kärleksbudskap. Du har ju också det här, älska din nästa så som dig själv.
Det är väl... Ja, absolut. Men det kan man säga, det är ganska trivialt. Alltså det är ju fler än Jesus som säger det. Det fångade han upp.
Men det, och även om du tycker att det är trivialt, så är det väl, andemeningen är väl en av de finaste tankar vi har.
Absolut, den är jätteviktig. Men det är inte riktigt det som är poängen med kristendomen. Det är lite mer besvärligt än så. Ja. Därför att när jag säger att det är trivialt det Jesus säger där, så betyder inte det att det är fel, att det är någonting sånt. Men det här är ju ett budskap som de flesta människor och de flesta profeter och de flesta företrädare för någon slags gudom ändå står för. Och det är därför de olika religionerna ändå kan tala med varandra och förstå varandra och liksom näras av samma budskap. Men poängen med berättelsen om Jesus, det är ju att han är ikonen. Och då kan man ju använda begreppet ikon som det vi har på en dator, va? Trycker man på Jesus-ikonen så kommer man in i Guds verklighet. Det är Jesus som är spegeln för att vi kristna ska förstå vem Gud är. Och sen finns det också en tanke i vår tradition kring det här med att vara en syndare, en fördömd människa, och att Gud upprättar oss genom det offer som Jesus Kristus gör. Det är liksom den stora grejen i vår tradition med hur Gud handlar med människan. Kärleksbudskapet är viktigt, det är inte så, men det är ändå inte liksom huvudpoängen med Jesus, det är något annat.
Jo, men ändå, jag tänker, vi är skröpliga människor som vandrar vårt jordeliv, och då, för mig blir då den filosofiska tanken, älska din nästa så som dig själv, en väldigt bra devis för hur vi ska få ett fungerande samhälle. För när alla springer runt som egoister och struntar i andra och deras väl och ve, då har vi ju till slut allas krig mot alla. Och det livet är inte speciellt behagligt.
Absolut, så det är en väldigt bra, alltså, livsfilosofi, levnadsregel och så. Men det där hittar du lite överallt.
Va? Men desto bättre. Så,
ja, just därför är det bra, absolut. Ja. Men liksom, kristendomen är trots ytterligare någonting annat än bara det här kärleksbudskapet.
Ja, men jag tyckte i alla fall att jag fick det genom kristendomsundervisningen i skolan. Jag har inte fått det på något annat sätt. Och sen om det är fler som tycker likadant, fine with me, som vi säger på nysvenska.
Eller hur?
Jep. Då, du pratar om att, mina ord då, lyft verksamheten i Tyresö församling har du gjort. Men ni, det vet ju inte jag, för jag har en känsla, men då är det ju Svenska kyrkan allmänhet som tappar medlemmar. Hur ser det ut här?
Ja, det är ungefär likadant här som i övriga riket. Och att under de senaste 10-15 åren har vi missat ungefär 1% medlemmar per år. Nu är vi ungefär 63-65% av de som bor och är skrivna i Tyresö som tillhör Svenska kyrkan. Så vi har ju runt 29 000 medlemmar i Svenska kyrkan i Tyresö. Under det här året som har varit nu så har vi tappat ganska många medlemmar, alltså mycket mer. Och det har att göra med några förfärliga skandaler som avslöjades under förra året.
Det var de här resorna?
Det var resor och det var händelser inom några av våra utlandsförsamlingar och chefskapet där. Och det är mycket beklagligt och det är ett elände att vi ska behöva stå ut med detta. Alltså att, för det är ju människor som har fuskat medvetet och det är inte alls bra.
Har ni någon strategi för att vända kurvan?
Ja, alltså det är klart att vi har det, va? Det vill säga vi jobbar på. Vi gör det kyrkan alltid har gjort. Vi firar gudstjänst, vi utövar diakoni, själavård. Vi jobbar med vårt internationella engagemang. Stötta människor i andra delar av världen som har mycket sämre än vi. Och så vidare och så vidare. Det vanliga vardagliga kyrkliga arbetet. Och det tror jag väldigt mycket är grunden till den relativa framgång som vi har nått i Tyresö under de här åren som jag kan överblicka. Att man håller på med sitt trogna arbete och är uppskattad för det. Sen ska vi liksom spraka till någon gång ibland och göra någon kampanj någon gång ibland och ta hit någon festlig stjärna som sjunger eller berättar eller pratar. Men det är inte det som är liksom, det är inte det som i långa loppet gör att människor vill tillhöra Svenska kyrkan. Sen är det också så att nu förändras ju Sverige med nysvenskar och det ena med det andra. Så att det kommer ju aldrig mer vara så att Svenska kyrkan har 100% medlemmar. Den tiden är ju förbi helt enkelt.
Och då får ni älska er nästa religion så, ja, som ni
absolut.
Älskar er själva.
Självklart får vi göra det och nya kristna grupper. Som kommer in till Sverige. Idag är ju Södertälje Sveriges Jerusalem och inte Jönköping. Det är ju ett väldigt tydligt skifte som ägde rum. Så att katolska kyrkan, syrianska kyrkan, orientaliska kristna från Mellanöstern kommer ju nu hit i väldigt stora grupper och etablerar kyrkor och församlingar och sådär.
Det var Svenska kyrkan vi har pratat om. Det här skulle ju vara lite grann din avskedsföreställning. Personliga framtidsplaner?
Nu blir jag kyrkor i Täby församling som ligger norr om Stockholm. Det har varit Sveriges största församling länge. Det är inte riktigt så numera. Därför att vi har skapat några andra väldigt stora enheter i Malmö, Örebro och de här större städerna. Men det är en väldigt, väldigt stor församling. Det är ungefär 100 anställda medarbetare. Det är 5 kyrkor och 13 präster och så där. Så det är väldigt stort. Så att jag får nu ta klivet upp till en större uppgift, vilket är jättekul.
I all ödmjukhet, alltså, att de har fått upp ögonen för dig och dina talanger, hur mycket har Tyresö Radio med det att göra?
100% avgörande skulle jag tro. Ja. Det är ju så att man söker jobb som kyrkoherde på annons helt enkelt. Och så finns det en kravprofil och sen har man en liten konsultbyrå kanske när det gäller de här största församlingarna som hjälper till vid urvalet och sådär. Så det här är ju som att söka vilket jobb som helst på liksom chefsnivå och sådär. Och sen har man väl sett mig och mitt CV och sen har man ringt referenser och sagt att det gick hur bra. Och man har säkert knappat in Tyresöradion också. Det skulle jag väl tro.
Var konkurrensen stor?
Ja, det var den faktiskt. Det var rätt många kollegor som också sökte det här jobbet. Så är det. Ja.
Då ska vi avsluta med det kyrkliga avskedet brukar ju, vad säger man, ackompanjeras med ett Requiem, ser man så?
Ett requiem är ju en dödsmässa. Det är väl inte riktigt ett
dags för det. Avsked.
Det är ändå ett avsked, ja precis. Ja. Requiem är ju alltså dödsmässan, alltså begravningsgudstjänsten.
Ja. Ja, vi tar det som avsked bara. Det finns ju några requiem. Mm. Vilken önskar du dig?
Pi Jesus som ett avsnitt ur ett requiem av Andrew Lloyd Webber tar vi med Sarah Brightman. Kan man få det?
Det kan man få.
Underbart, Leif.
Då kommer den här.
Tack ska du ha.
Ni har hört vår kyrkoherde, snart får vi säga före detta kyrkoherde, Mikael Öjermo, berätta lite om verksamheten, hur den har varit här i Tyresö. Och så önskar vi honom lycka till med sitt värv i Täby. Tack för att ni lyssnade.